Glad sommar på er där ute i stugorna. Silverpodden görs den här veckan i samarbete med Unibet, som såklart erbjuder spel på just transfers då. Och ett som fångade mitt intresse här på altanen var Alexander Mitrovic, som lär lämna Fulham. Och favorit att signa den storvuxne serben är just nu Everton, som står i 1,9 gånger pengarna. Men även West Ham är intresserade, och med rykten om Arnautovic transfer request så är 3 gånger pengarna på en flytt till West Ham istället då mitt tips till er. Fler spel på transfers hittar du på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och misstänker att du spelar mer än du borde, så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar ditt spelande och får hjälp vid spelberoende.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrible treasure.
That's the wrong information.
Sillypodden är tillbaks. Patrik Syk är någonstans i Sverige med någon typ av verktyg. Det är allt jag vet om hans frånvaro. Makoto är här, Babylona är här. Så idag blir det bara Spanien och Serie A, utgår jag ifrån. Alla Premier League-älskare får stänga av. Nu byter någon annan podd med en gång.
Är det så?
Ja, jag gissar det. Nej, jag ska försöka hålla er borta från era favoritligor.
Det är du som har gjort körschema.
Exakt, så att det blir bara Premier League nu.
Bara Harry Maguire och suspekta britter som ska byta klubb.
Vi kommer dit, kan jag säga, inte helt oväntat. Men jag tänker att vi börjar med dagens skörd, som vi ändå brukar göra, landar i det aktuella. Och en viss brasse som heter Neymar, som det ju skrivs om dagligen nu för tiden. Det senaste är spanska sport idag som säger att Felipe Coutinho är överens med PSG om att gå motsatt håll som en delbetalning då, och att eventuellt även Ivan Rakitic skulle kunna ingå i en sån affär. Lite mer osäkert. Min fråga till er är, vill ni ha Neymar i ert lag eller vill ni ha Felipe Coutinho och Ivan Rakitic istället?
Det beror på vilken Felipe Coutinho man får, kan man väl säga. Om det är vårens Coutinho som vi har sett, eller den Barcelona Coutinhon, så tror jag ändå att det känns som en ganska vettig deal. Då får man väl lägga till lite pengar också, plus de där två. Om det är Liverpool Coutinho, så börjar det ju te sig ganska dyrt, sett till att Ivan Rakitic också är en helt fantastisk fotbollsspelare. Måste hända att han har kommit lite i åren också. Men det låter väl som att pusselbitarna börjar en efter en falla på plats för att en sån här superövergång, om man ska kalla det, är på väg att faktiskt ske.
Det verkar ju faktiskt vara på gång nu. Man trodde ju inte riktigt på det.
Nej, men den känns ändå vettig. Om man tittar på det, för Rakitic har ju ryktats bort sista två åren också, och med De Jong in, så att verkar den ju ändå bra.
Ja, alltså
lite trist för PSG-fans då, som kan få den här deppiga Coutinho man har sett i Barcelona, men
med den lysande Rakitic med hela sin aura.
Ja, ja, och han är verkligen sån här som man blir glad att se. Jag gillar ju Rakitic, men han är kanske inte den här elektriska utstrålningen på.
Han säljer inga tröjor i större omfattning, tror jag.
Nej.
Jobbigt för Rakitic att lämna nu när de får rutit också.
Exakt.
Men alltså Rakitic på något sätt i Barcelona, han är ju en fantastisk fotbollsspelare, har varit en av de viktigaste bitarna i Barcelona sedan han kom dit. En av de bästa värvningar de har gjort under 2000-talet, skulle jag vilja säga. Problemet är väl på något sätt att han också personifierar Valverde-fotbollen, i och med att han är en sån otroligt viktig del av Ernesto Valverdes Barcelona. Han har gått ner och på något sätt spelar liksom en mittback då och då i princip, för att han är så pass mångsidig och duktig och gör allt. Men Valverde-fotbollen är ju inte så populär hos Barcelona-fansen, och då blir det ju på något sätt att Rakitic på något sätt hos vissa får vara någon sorts hundhuvud, vilket är ganska konstigt sett vilken bra fotbollsspelare det är. Nu kommer dessutom Frenkie de Jong in, du har en Arthur, du har en Busquets som blir svår att peta också. Så att, ja, det är trångt på det här mittfältet också.
Men är det här, det börjar bli lite så här fotbollmanager-värvningar nu också, för om man, alltså Griezmann verkar ju fortfarande vara på gång, ska kunna presenteras nästa vecka, påstås det. Det känns väl inte jättemycket som talar för att de har liksom övergett det spåret. Då har de Griezmann, så ska de ha in Neymar, så har de en kille som heter Leo Messi och någon som heter Luis Suarez.
Men det är inte mycket snack om att Suarez ska iväg någonstans. Det har inte jag. Jag läste det, italienarna.
Ja, det gillar jag också.
Italienarna älskar vi.
Italienarna har ju börjat i alla fall hinta om att, liksom, att Suarez ska iväg. Sen vet jag inte om det är bara för att försöka få in Icardi i något rykte någonstans, liksom, för att där är det ju stendött. Så det kanske är det, men liksom att där har man börjat prata om det. Att, och också i samband med att det här skitsnacket om Lautaro Martinez, som att Barcelona skulle betala den. Och då började man också, ja, men det är nog för att Suarez ska iväg. Men det
känns lite som deras fantasi. I spansk press är det ju inte ett spår av Luis Suarez iväg. Och han är väl Leo Messis bästa kompis fortfarande. Det går med sina termosar och håller ihop.
Men de är lite mysiga, tycker jag. Ja,
Neymar var ju ute snabbt på sociala medier också när Suarez hade missat den här straffen för Uruguay också i Copa America och skickade sina kondolianser till Lucito och sa att
han smörade.
Ja, det är ju såklart ett problem på ett sätt. Det är ju ett lyxproblem, men det är ett problem för det är fyra världsstjärnor du absolut inte sätter på en bänk.
Och, kan du spela alla fyra på en gång då?
Ja, om Real Madrid kunde spela Beckham, Raul, Zidane, Figo en gång i tiden, så kan väl Barcelona med sin version av Galacticos göra något liknande. Sen hur bra det hade varit, det är en annan sak. Men, såklart,
men vi vill se det.
Ja, men,
ja.
Alltså jag vill se det.
Ja. Ja, men rent teoretiskt så är det Griezmann i ett anfall, Messi till höger, Neymar till vänster.
Ja, och det skulle Messi acceptera. Det blir spännande att se.
Teorin, som sagt, men nu verkar det som att jag har svårt att se att Suarez ska lämna, och Lionel Messi kommer absolut inte lämna.
Men känns det inte lite som det, alltså, att det är det här, ja, men Griezmann har de gjort, det känns som det har varit klart i evigheter. Det är kanske lite sent att gå ifrån den. Och så kommer Neymar-möjligheten som ingen, vad det verkar, trodde skulle dyka upp den här sommaren. Och då är det en lite för bra deal för att gå ifrån också. Och sen helt plötsligt så har man köpt spelare man egentligen inte behöver allihop, men bara för att man kan säga nej. Och så ska sen en tränare som inte har bett om det här utgå ifrån, så försöka pussla ihop det här åt dem. När han då förlorar kanske sin guldklimp Rakitic, och så får han in en Griezmann och en Neymar han ska placera in där istället.
Men känner inte igen det här, som sagt. 2004, jo, Real Madrid,
det
är ju, David Beckham.
Gick det så jävla bra då?
Nej. Men då, precis, och det är det jag menar, att det finns ju en risk att det här kommer gå helt åt fanders, men det är såklart det lockar dem att ta hem Neymar. Man undrar ju också lite, nu är det vilda spekulationer här, men att Griezmann offentliggörandet också dröjer lite på att man ser hur man ska ta sig ur det.
Ja.
Ja, men vad gör han då?
Då går han till Manchester United.
Spelar in en film. Det gör han oavsett.
The second decision.
Den kommer. Jag är helt säker på att den filmen Ole kommer.
En som ska bort från Barcelona då, Ousmane Dembélé talar väl allt för det. Han ska,
har väl, ja, om alla lite, de ska in, så måste
väl han bort. Jättemycket plats för hans fortsatta utveckling då. Men det pratas väldigt mycket om honom nu. Tyska uppgifter igår sa att Bayern München är i kontakt med hans agenter. Det har varit vilda diskussioner bland tyska journalister idag på Twitter om det här är sanning eller inte. Men vad det verkar vara, så har det varit en kontakt i alla fall sedan i vintras, så att det finns en diskussion. Idag kom uppgifter också om att Liverpool har tagit kontakt med samma agenter. Man kan väl diskutera om det är agenterna som försöker hitta en ny klubb till Dembélé, eller om det är folk som jagar honom. Men vad ska vi göra av den gode Ousmane?
Alltså, om man tittar på, vi kan börja med att titta på Bayern München, så är ju Ousmane Dembélé en typ av spelare de verkligen skulle behöva få in. Mm. För en ytter måste in i det här lagbygget förr eller senare. Och Bayern München, sett till Bayern München, är ganska sent ute. På ett sätt, det börjar bli knappt om tid, det börjar, andra spelare börjar hitta andra vägar.
De
har misslyckats
med Hudson-Odoi och Sané.
Ja, precis. Sané som kändes liksom klippt och skuren för att gå in och bli den här Bayern München-stjärnan. Den kändes så rätt på alla möjliga vis, den värvningen. Men man verkar inte få igenom, och allt går ju mot att det kommer ett panikbud på en miljard på Nicolas Pepe på sista dagen av transferfönstret, som det ser ut just nu. Och då känns ju Ousmane Dembélé som en väldigt
Pepe mycket som vill till PSG, enligt
men där är ju Coutinho nu. Nu är vi igång.
Men
Dembélé låter väl fantastiskt. Du har ju en fransk bas redan i klubben. Försvarsmässigt har du ju värvat in två av de mest intressanta fransoserna vi hade på marknaden, Pavard och Lucas Hernandez, redan som då är i försvaret.
Kan ligan
dessutom. I alla fall Pavard kan ju den.
Ja, men jag tänkte på Dembélé nu.
Ja, han kan ju också ligan, ja. Det är sant. Nu var det väl ett tag sedan, eller på sig, det var inte så länge
sedan. Nej, inte så länge sedan.
Nej, det är sjukt. Tiden går fort, ja, eller långsamt snarare. Ja, men det hade ju varit jättelogiskt. Sen får vi se vad det hade kostat, för Barcelona behöver väl finansiera det här på något sätt. Jag såg någon rubrik som blänkte förbi igår där om att Barcelona faktiskt har råd att plocka in både Neymar och en Griezmann rent financial fair play-mässigt. men det förutsätter väl också vissa försäljningar på ett eller annat sätt.
Jag älskar den slutledningen, den är så fantastisk. Att, men de har råd med båda om de säljer för så här mycket pengar. Det är så här, jag har råd att köpa Stockholms slott om jag först säljer liksom min lägenhet för 18 miljarder. Liksom. Men det kommer jag inte göra.
Va? Den är inte värd det.
Min lägenhet? Ja, den ligger strax under. Strax under.
Psyksaltan eller din lägenhet?
Ja, exakt. Psyksaltan har ungefär samma kvadratmeterpris som Stockholms slott. Nej, lika stort. Ja. Ja, nej, men det är så konstigt det där. De har råd om de säljer. Det är klart, alla har ju råd om de säljer. Liksom. Det är ju, det är klart de har det.
Jo, på ett sätt såklart. De har grejer att sälja om man tittar på tillgångarna som finns och vad man alltså, realistiskt kan få för, ja, för dem. Så borde det finnas ekonomiskt utrymme för att ta in båda två på en sommar. Sen om det finns sportligt utrymme är en helt annan sak.
Och apropå grejer att sälja, jag är eld och låga nu för att det känns som varenda världsstjärna i fotboll känns som de är ute på marknaden just nu. Alltså det var ju länge sedan det var så här. Det har känts så låst i flera år och nu är det liksom Neymar, det är Pogba, det är, alla ska någonstans. Och Paul Pogba, det är italienska uppgifter idag och de gillar ju att dra det till italienska fördelar såklart. Men i ett gassettan så har Juventus en fördel gentemot Real Madrid i Pogba-affären för att återigen så talas det om att ingen har råd med de här astronomiska summorna längre utan det måste in spelare i affären. Real Madrid erbjuder Gareth Bale istället men Gareth Bale vill absolut inte till Manchester United. Juventus däremot har ju alldeles utmärkt med spelare som Manchester United vill ha. De har Dybala, de har Alexandro, båda två har
Matuidi
som
väl också var på väg ut.
Delar agent med en viss Paul Pogba.
Exakt, och även Pellegrini som har gått från Roma till Juventus är ju Mino Raiolas. Så att, det finns ju en del teorier där om att man börjar hitta vägar in. Exakt, det kan bli några stycken, speciellt om ytterligare spelare skulle komma in där.
Men det är väl klart att Raiola löser det här. Han skiter väl i vad spelarna vill också. Liksom.
Ja, men spelarna får bra betalt, han får ännu bättre betalt. Och alla är glada och nöjda, i alla fall i två säsonger. Det är väl det, alltså, det, är väl det handlar om i slutändan.
Liksom. Ja, det verkar så.
Men jag menar, det känns väl... Men det var väl någon annan som också som lyfte om att Pogba är sugen på Real. Men frågan är...
Och Mino Raiola är så sugen på Real.
Ja, men det är lite så jag känner att...
De Ligt var sugen på Barcelona, det var inte Mino Raiola.
Men det är ju lite så att Real Madrid och Mino Raiola är väl inga, de kopplar ju inte ihop jättebra rent historiskt heller. Utan där finns ju en fördel för Juventus naturligtvis. Nu tänker jag sportligt också, känns ju att det är mer naturligt att ta in en Paul Pogba. Och även det är inte helt 100% i ett Real Madrid än i ett Juventus i dagsläget med ett överflöd av innermittfältare.
Ett brutalt mittfält.
Alltså det, vad ska de göra av alla? Och man undrar liksom, vad ska Sarri rita på? Vilka vill han behålla?
För och han har... som inte känner för att rotera heller. Så det blir väldigt intressant.
Ja, men då Ramsey på fri transfer var ju en värvning jag reagerade på. Blev ganska förvånad. Bara, okay. Man ser alltså den potentialen. Ja, men man ser den potentialen. Och så kommer Rabiot på det.
Han var gratis.
Ja.
Ja, men alltså, de är ju free transfer och Juventus på mittfältet. Det är bara kolla, det är Emre Can, det är Sami Khedira, det är Rabiot och det är Ramsey. Alltså det är fyra klassspelare ändå.
Ja, men och då vet jag också, om Ramsey inte går jättebra och sitter mestadels på bänken en sån, då kommer jag ändå kunna kränga honom för rätt stora pengar till Premier League nästa år.
Ja, men oavsett vilket så blir det plus kontrakt i böckerna då. Så är det liksom. Mm.
Men samtidigt så ändå, du måste ju ändå göra dig av med någon på något sätt. Och då undrar man ju vem som blir lidande i hela det här, alltså free transfer-plockandet. Jag tänker till exempel en Betancourt vill man ju verkligen inte ska få hamna på en bänk och fastna. Sätter den potentialen han
det
har.
Det gör han ju i
det
här.
Det är det som är tråkigt.
Men Khedira lär väl ryka. Matuidi säger ju vara på väg. Liksom, de känns ju mest troliga nu.
Ja.
Men ska Pogba in så måste ju någon ytterligare.
Men från som en Pjanic också.
Ja, Pjanic har ju också där.
Mm. Det finns en del.
Det är ju det är inte ens någon idé att spela om ligan i år. Alltså det är
ju... Ja, men Serie A är avgjord. Det kan
ja, den är ju liksom avgjord.
Men Champions League då, för det var Rabiot och Ramsey. Du kanske får De Ligt till Juventus. Det kanske blir du säger som om det är på Juventus. Det menar jag ju inte. Och sen Paul Pogba på det. Finns det Ronaldo där redan?
Ja, eventuellt en Icardi.
Ja. Vad är, liksom, vad är, hur bra är Juventus om man tittar, om vi struntar i Serie A? Och,
det är ju ett väldigt bra lagbygge. Det är det ju. Sen är det ju frågan hur snabbt får Sarri in sin typ av fotboll? Det är väl snarare det som är frågetecknet. För att den ligger ju en bit ifrån Allegris. Så att det blir jätteintressant att följa, men det är ett väldigt bra lag.
Mm. Det ligger ju en bit ifrån vad Juventus brukar göra, liksom Juventus traditionsenliga fotboll också.
Den brukar vara mer pragmatisk och så, det är ju inte det här bolltrillandet som Sarri är känd för. Så att det kommer bli jätteintressant, men det är ju ett väldigt bra lag med sjukt djup.
Ja, alltså det finns ju djup på alla positioner i princip. Sen är ju frågan, kommer man söka vissa mer spets, tänk till exempel offensivt. Det finns ju också en del där man måste ta ställning till. En Higuain som nu tillhör Juventus igen.
Vad händer med honom? Han riktar sig till Roma.
Ja, precis. Och sen du har ju Dybala, du har Ronaldo, du har Moise Keane, du har en Bernadeschi. Det finns ju Douglas Costa. Ja, ni hör själva, det är liksom hur mycket folk.
Men de skeppar 4-5 av dem till United för Pogba.
Hade ju varit en fantastisk liksom, NHL trade deal.
Men känns lite
draft, draft pick också.
Men är det nya hackordningen det här? För vi har ju vant oss vid att se italienska klubbar liksom göra den här typen av lite smartare deal. Just ta gratisspelare och sådär och spelare som andra kanske alltså, lockar på andra sätt. Nu har de liksom värvat Cristiano Ronaldo. Nu om de tar De Ligt framför liksom Barcelona och PSG. Det är ju kanske en ännu större skalp på ett sätt. Och så pratar vi nu om att de ska ta Paul Pogba från United och så får United lite skrap tillbaks. Liksom. Alltså är Juventus där högst upp nu?
Ja, men man känner det om man ska kolla på, och det här bär ju emot om man håller på Inter och säger, men tittar man på det så Juventus spelar på en annan division än vad United gör. Alltså det är ju, det går inte att jämföra just nu. Och sen med Ole, gud vet hur länge han blir kvar. Jag tippar väl på typ november, men alltså.
Ja, det är ändå positivt.
Ja, men november tror jag håller med där också. Ja. Februari känns som en ganska bra bet, för jag tror att de kommer ändå. De kommer inte vilja kasta honom så fort ändå. De kommer ge visst tålamod och det kommer dyka upp vissa matcher där ändå spetskvaliteter som Marcus Rashford och så vidare får till det, så att de ändå håller sig med på något sätt.
Men det kommer ett vinterbreak nu i år, gör inte det också? Första gången.
Ah. Ingen boxing day.
Det är passande att sparka en tränare på.
Ja, så man hinner man plocka in någon ny då som har kickats från någon annanstans.
Ja, exakt.
Mourinho.
Sam Allardyce.
Big Sam. Big Sam.
Men det känns väl som att alltså, Juventus är ju i toppen av hierarkin. Juventus,
men är
Real Madrid.
Men är de uppe med Barca och Real också?
Ja, men det känns ju som det nu. Jag menar, om man faktiskt plockar De Ligt, då är man ju där. För att då pratar vi inte om någon free transfer, utan nu plockar man en av världens absolut hetaste spelare. Man vill ju ge Mino Raiola i så fall en 15 mil i handen bara för att ta dit honom. Ovanpå transfersumman. Jag menar, det är ju, då är man ju topp.
Alltså Juventus har väl på ett sätt statusmässigt varit där ganska länge, om man bortser från de här åren i Serie B och alltihopa där, så har ju ändå Juventus som klubb haft en status som är så pass högt, bara att de, vad jag har förstått, liksom inte ändå, de kastar inte pengar hur som helst på spelare tidigare i alla fall. Sen kommer den här Ronaldo-värvningen och Higuain och så vidare. Det har ju varit värvningar som på något sätt har talat om.
Fast de har ju kommit efter liksom försäljningar och så. Det är fortfarande att man, när Ronaldo-värvningen, den var ju verkligen så, det var en håll-käften-värvning. Mm. Det plockar man in och då visar man ju tydligt att vi är med och slåss där. Innan har det varit ändå hyfsat smarta värvningar med lite lägre profil.
Mm, precis.
Det här är ju på en annan nivå nu. Så vi får ju, alltså det mest intressanta där i ligan blir väl om Rabiots mamma tyst under säsong mot Sarri, Higuains bror och man är kvar.
Nu fotograferar.
Ja, jag såg det. Det var ju underbart.
Ska ni ha de här bilderna till?
Ja, vad är det här för något?
Ja.
Och sen eventuellt då Wanda Nara då, om hon ska komma in och bråka med Sarri liksom. Det kan bli hur spännande som helst på
det
avseendet.
Ja. Är det riktigt bra dokusåpa kan det bli?
Ja, ser jag. Vi ser fram emot det.
Ser jag.
Dokusåpan.
Det är någonting nytt. Vanda. Det är ju verkligen.
Rabiots mamma och Wanda. Ser jag. Ja,
det är det som är.
Fan, ser jag för mig alltså. Det är nog det jag mest pepp på inför säsongen, alltså alla kategorier.
Ja, men alltså, som sagt, titelmässigt vet vi ju vart den går. Så det är väl, man får hålla koll på all drama runt omkring.
Exakt. Ska man inte underskatta?
Nej.
Nej, det är bra. Vi ska passa på att ta lite mer Serie A, det har faktiskt hänt en hel del. Vi fick ju en av de här märkliga bytesaffärerna nu, även fast det inte blev någon bytesaffär i praktiken. Det är väl två övergångssummor och två skilda affärer. Men Kostas Manolas från Roma till Napoli och Diawara från Napoli till Roma, som vi spekulerade tidigare, som man kände så här, men ska det byta spelare? Men nu börjar det byta spelare.
Ja. Nej, men det blir väl bra för båda klubbarna, båda i böckerna, för då får man en skön plus Valenza från båda sidor. Alla är nöjda och glada, tränarna får in spelare de behöver. Fonseca sägs ju varit fan av Diawara sedan länge, så att, det blir intressant. Och Koulibaly och Manolas blir ju ett grymt mittbackspar.
Vad håller de Koulibaly?
Jag tror det, men alla engelska klubbar av någon anledning jagar ju bara Maguire, så att.
Ja, men det är så, det sitter så många fina mittbackar, de skulle kosta ungefär lika mycket som Maguire i Serie A, och jag förstår inte varför de inte rör
dem.
För
att de kan inte ligan.
Nej, men precis, så det är väl där då. Och till och med Manolas är väl ett ganska bra exempel på det. Där har du en riktigt bra mittback i en bra ålder.
För en billig peng.
För en billig peng som vill lämna. Du och sitter,
man kan ju inte ligan.
Nej, men så sitter lära
sig
Arsenal,
engelska grejer säkert också, det går ju inte.
Då sitter Arsenal och Manchester United på andra sidan sundet där borta och Jag förstår inte varför det bara är Serie A-klubbar som ville ha Manolas. Jag kan inte förstå det, för överhuvudtaget. Men Napoli är bara att tacka och ta emot.
Ja, men gud, ja.
Det är en kanonmittback för den. Ja. Och Diawara, det är väl såklart ett tapp för Napoli, men det är väl ett tapp värt att göra för att få in den stabiliteten bakåt tillsammans med Koulibaly. Och Roma får en utvecklingsbar ung mittfältare som säkert kan liksom göra något väldigt bra där under en tränare som tror på honom. Så det är väl en jättebra deal för båda parter där.
Jag tänker att vi smyger in en fråga från Marcus Oskarsson mitt i allt här. Han frågar, känns det som att bytesövergången faktiskt högre grad händer nu i de senaste fönstren, när han pekar på Neto och Silesen, Diawara, Manolas, eventuellt Coutinho, Neymar.
Spinazzola, Pellegrini får man väl ta in på någon typ, en sån också.
Men är det här liksom, min spontana tanke är så här, alltså om man tittar på NHL så är det så här man gör när man byter kontrakt och man byter och sådär. Mm. Och det känns ju någonstans fotbollen landat i ett NHL-system, eftersom FFP är liksom en slags informellt lönetak i alla fall. Att det öppnar ju för dealer där du liksom kan, båda kan tjäna lite mer på att kunna vrida på lite siffror åt båda håll. Liksom.
Ja, man kan ju övervärdera spelare lite grann där. Precis. I dealen, just för att få den som ett plus. Och sen så blir man av med en kanske tyngre lönepost och övervärderar man det andra laget spelare lite mer. Så att det blir ju så på grund av financial fair play. Därför blir det så mycket konstiga deals med spelare som värderas lite halvkonstigt här och där också.
Kruxet är väl här att, eller krux och krux, att spelarna har ju någonting att säga till om, till skillnad från i till exempel NHL.
Ja, det beror på vilken agent det var.
Jo, så är det väl i och för sig. Men om Barcelona säger åt Rakitic att ja, packa väskorna, du är tradad till Paris för en Neymar, så kan ju Rakitic säga nej, men jag vill inte till Paris. Till exempel. Så att det finns ju också den aspekten i fotboll.
Ja, men det menar jag inte, det är inte kopia av NHL.
Nej.
Anledningen till absolut, att det är bytesaffärer nu är ju att,
men den liksom påverkar ju ändå den skillnaden.
Ja, det menar klart. Jag.
Så att vi kommer nog inte få se samma galna trades och så vidare. Men såklart det påverkar med FFP att det börjar bytas mer och mer. Och så är det väl också klubbar som gör mindre kloka värvningar som de måste bli av med. Det är det som också är ganska tydligt, att vi får ju effekterna av ganska korkat sommar- och vinterspenderande kommer ju tillbaka, och på något sätt så kulminerar de vad det känns som, åtminstone här och nu, i den här sommaren på något sätt. Alla ska bli av med sina felköp på något sätt, det är som en sorts mellandagsrean, alla ska lämna tillbaka julklappar som inte gick så bra.
Härligt det. En av få positiva effekter med FFP då, skulle jag säga. Ja, vi måste ju landa i Premier League till slut. Det är ju dit vi ska ta oss, med tanke på att det finns en Harry Maguire där som vi någonstans är. Ja, men det kanske är mest intressanta någonstans ändå. Manchester United, 825 miljoner. Leicester säger nej, vill ha över en miljon.
Jag älskar att Leicester säger nej.
Ge mig bara era reaktioner på det här.
Jag älskar att Leicester säger nej.
Alltså, man gillar ju det, att de får storhetsvansinne på det.
Ja, att...
Men det är ju sjukt.
Ja, såklart. Men om du ska övertrumfa total galenskap, så varför inte göra det med ännu mer galenskap? Och Leicester vet ju vad de sitter i för sits. Alltså, United är desperata. Vi kan ge precis vilken summa vi vill.
Ja, de vill ju slå världsrekordet. Det är det handlar om nu. Man älskar att Leicester vill slå världsrekordet för en försvarare.
Jag tycker det är fint. Jag tycker det är helt rätt av dem att göra på det här sättet. Och så kan de ju se vad United säger, och sen om det visar sig att nej, men vi vill inte lägga de pengarna, så kanske Leicester accepterar sen att okej, ni får han för 75 då.
Ja.
Miljoner då. Pund. Men samtidigt som man sitter och funderar, jag har ju rasat och kritiserat det här, och liksom det engelska klubbens obsession med att värva in en Harry Maguire som är ungefär lika rörlig som en köksö. Men... Alltså på något sätt så börjar jag mer och mer tänka, men det kanske inte är så korkat ändå. Och det är ganska läskigt att jag sitter och tänker det. Men det måste ju finnas en tanke. De kan inte vara så korkade att man liksom är redo att lägga de pengarna. Det kanske finns någonting som vi med våra icke-otränade ögon inte ser hos Harry Maguire. Att det finns kvaliteter som du kan utveckla i en annan miljö. Om Pep Guardiola ser det, att ja, men det här kan vara en mittback som kan spela i mitt Manchester City, som spelar på det sättet de gör. Det kanske finns någonting hos Harry Maguire som vi inte ser. Att vi förblindas av hans ganska stora huvud och liksom robusta kroppshållning på
men
något sätt.
Men vet vi att Pep skulle lira honom som mittback?
Det är en bra fråga. Han lirar väl alla som mittfältare?
Ja, men lite så. Kanske där han ser den.
Ja, ja. Jag gillat det.
Apropå så här, byta positioner, så ser jag ju fortfarande en otrolig så här, defensiv mittfältspotential i John Stones.
Alltså, ja, definitivt.
Att jag skulle verkligen vilja se det experimentet och flytta upp honom i banan och se vad som skulle hända. På tal om ingenting alls. Men Maguire, ja. Det...
Men det finns, jag läste en belgisk journalist som gjort den här fina uträkningen på liksom vad den här summan egentligen motsvarar. För man landar ju alltid, ja, men det är nästan en miljard för Maguire. Det är helt sinnessjukt. Inga jämförelser i övrigt, men han pratade om när Manchester United köpte Rio Ferdinand 2002. Och då landade den summan på 30 miljoner pund. Och det var då 17% av deras totala inkomst i året. Och nu om de köper Harry Maguire för 90 miljoner pund, då är det 15% av deras totala inkomst det här året.
Ja, men så är det. Det måste man ju ändå ha i åtanke. Ja, så att det finns ju en sån... Ja.
Precis, sen är frågan då, sen hamnar man ju då i frågan, ja men det går ju att göra då, det är ju en Rio Ferdinand-affär, men Rio Ferdinand var ju Rio Ferdinand, Harry Maguire är ju inte riktigt Rio Ferdinand.
Nej, men samtidigt så, jag vet att det är många som har skrattat åt det att Leicester vill ha mer betalt än vad Liverpool betalar för Van Dijk. Men det sitter vi och säger i efterhand. Mm. När Van Dijk kom till Liverpool, ja han har ju andra kvaliteter som mittback, men han var ju, om än mindre prövad, än vad Harry Maguire är. Harry Maguire är ändå en engelsk landslagsman, spelat i VM, kan ligan, det kunde i och för sig Van Dijk också. Nu vart ju Van Dijk en supervärvning, värd varenda liten krona för Liverpool sett till hur bra han har varit. Vem vet, Harry Maguire kanske visar sig vara en bra värvning. Jag har på något sätt liksom försökt acceptera
den. Du börjar landa i den.
Jag börjar landa och försöka acceptera den insikten att Harry Maguire kanske inte är så dum trots allt. Och det låter också konstigt att säga det.
Ja, men jag tror också alltså, att han blir världens dyraste försvarsspelare genom tiderna. Det är ju en sak. Det borde han ju inte vara såklart. För så bra är inte. Men det är ju det där. Om man ser till hur mycket pengar Manchester City spenderade på mittbackar, internationella mittbackar, innan de hittade någon som var tillräckligt bra för att liksom, uppfylla de minsta minimumkraven. Om man sitter med Manchester United, hur de har gått fel på mittbackar också, så kanske trots allt att få in en mittback som man vet i alla fall kommer vara tillräckligt bra för att spela, det kanske är värt de pengarna helt plötsligt sett till liksom hur fel man har gått tidigare.
Och det är ju ett engelskt pass på honom också. Det är ju det som kostar, så är det ju också. Du har en engelsk klubb och ett engelskt pass och det kostar. Och United verkar uppenbarligen väldigt obsessed med att också få en spelare med ett engelskt pass då. Annars skulle man ju ha tittat på Serie A till exempel.
Fast de vet inte att Serie A spelas. De känner inte till att den ligan existerar. Det, är liksom,
det märker man ju varje gång de pratar inför Champions League-matcherna. Att de är helt lost.
Det är så jävla roligt när de plötsligt det här är en, liksom en italiensk landslagsman, säger de. Liksom, ja, men de Chiellini liksom.
Ja, okay. Vet man inte det, då ska man inte titta på fotboll.
De blir alltid lika förvånade varje Champions League. Var när Lionel Messi dyker upp och bara, vad bra är det här? Han är ju bra, den här
killen. Vilken kanoninsats har den här lilla killen där fram.
Ja, det här är en av de bästa insatserna man har sett i Champions League någonsin.
Gary Lineker sitter där mitt bland alla och bara svettas av liksom panik och obehag över att han behöver befinna sig i den miljön hela tiden.
Nej, men alltså, jag är lite rädd för mig själv när jag sitter där och säger att Harry Maguire kanske är bra ändå. Alltså,
vi landar i det, va?
Ja, men alltså,
jag tror inte det är så dumt. För, alltså, chansningarna, om man tittar, det är klart man skulle värva att Manolas då, man hade kollat på den här ligan och sådär. Men jag tror också att de är rädda för att de tycker
de
att det är en chansning. Och då är det billigare att ta Maguire än att ta Manolas. Och sen kanske måste man ersätta honom med någon annan och så liksom, det kommer vi dra iväg. Så
att... De har ju värvat en Erik Bailly en gång som var jättefin i Spanien. Och ganska bra exempel. Bra exempel på när försvarsspel i två olika ligor ser helt annorlunda ut. En Bailly som funkade utmärkt i Spanien funkade inte alls lika utmärkt i England, som har en annan typ av försvarsspel, annan typ av sätt att jobba och andra typer av utmaningar som mittback, andra typer av frågor som kommer. Så att det finns väl det. Maguire kan liksom Premier League-frågorna. Han vet vad det är för att det kommer dem. Han vet precis vad det är för typ av svar han ska ställa.
Alltså, de har ju förlängt med typ allihop.
Ja, Bailly. Alltså,
Bailly är väl den som... Men,
Smalling och Jones som komplement. Och sen verkar väl Marcos Rojo nyfriserad och allt blir kvar också. Det tycker jag ju... Jag tycker det är fint. Jag gillar Marcos Rojo.
De kan inte sälja dem. Fan ska köpa. Det är ju någonstans...
Ja, men någon bara, måste ju... Det är Kina.
Det är Lindelöf till United då. Det gamla härliga ryktet. Får vi ta upp igen. Alltså, det är trevligt.
Nej, men... De behöver ju en mittback. Och uppenbarligen så ser de att Harry Maguire är den de ska.
Ja, och så tar de honom framför Manchester City också. Det är väl värt någonting också. Kanske några hundra miljoner bara det också.
Man undrar lite om City bara sitter och trissar upp priset.
Bara jävlas lite.
Ja, men det hade varit trevligt om det var så.
Ja, men lite så old school krig.
Ja, men höjden av förnedring om City sitter och bara lägger bud för att skoja lite.
Ja, var det trevligt.
Sen man gör när man spelar FM med sina kompisar liksom. Börjar buda på varandras transfer.
Hetsar.
Ja, hetsar och sånt.
Jag gillar din teori här. Vi måste röra oss till Tottenham också. Vi försöker ju, eller vi behöver ju sällan röra den klubben i den här podden. Vi har inte varit där och nafsat på många år, känns det som. Men nu är ju Tanguy Ndombele, den här mittfälts Dynamon klar för Tottenham. Erik Niva är ju eld och låg såklart. Värvar faktiskt Jack Clark innan även att låna tillbaka honom till, eller till Leeds.
Jag tycker inte det räknas. Värvningar man lånar tillbaka så räknas inte som ny.
Nej, det var ju bara en FFP översmetning åt Leeds. Så att, ja. Men en Dombele, han är dyr, men han är bra.
Riktigt bra.
Alltså, det här är ju intressant att tycka att när det kommer en sån här spelare som hyllas ganska mycket i till exempel Lyon och sånt. Det är väldigt få av oss som egentligen har sett honom spela. Ja, alltså ordentligt. Men man får ju lita på sådana man vet följer den här fotbollen och liksom lyfter upp den här spelaren. Och enligt de man har sett, liksom, alltså recensioner man har sett av Ndombele, så är det ju något riktigt bra. Tottenham har hittat något väldigt, väldigt bra.
Man såg ändå i Champions League, tycker jag också. De mötte ju stora lag där.
Och han... Ja, och man, där är ju där man får se lite.
Ja, precis. Och det är ju liksom där man prövar som mest. Och jag älskar den här typen av spelare som har liksom en djurgransfot på rätt sätt. För det finns ju de spelare som suger in bollen och ska ha den så nära sig som Messi. Och så. Ndombele har ju aldrig bollen nära sig, utan den är alltid en och en halv meter ifrån honom. Men han är också alltid på väg dit, så han har alltid fart i alla aktioner. Jag älskar den typen av så här studsspelare. Det finns för få sådana nu för tiden.
Studsspelare?
Ja, men liksom, jag menar, allt handlar om att behålla farten. Liksom, så att det blir aldrig det här stoppet. Aldrig de här, alltså sulmottagningarna och upp där med buskettsvändningarna och de här jävla fördröjande skitfotbollen. Utan här är liksom Dynamo. Han
blir ju perfekt i Premier League då.
Ja, absolut. Ja, verkligen.
Ja, men det känns väl som, alltså Pochettino ska väl haft Ndombele som liksom prio ett den här sommaren.
De låste in när han kom till England till och med, påstås det. Att han visste inte ens att han skulle skriva på när han åkte dit. Han hade inte med sig kläder som var lämpliga för presentationen. Som
fan, hade han på sig?
Han hade inte sina dyra Gucci-kläder i alla fall. Ja, det är det man ska ha, såklart.
Nej, men det är väl en jättebra värvning. Alltså, ja. Det känns ju som en jättebra värvning, och Tottenham får in en viktig komponent, liksom en ny förfräschning av innermittfältet som man på ett sätt behöver också. Både en som kommer in och kommer att starta matcher, men också på ett sätt ger en bredd till den här truppen, som ändå är ganska bra trupp som det är. Men de behöver ju in lite extra. Nu fattar att det är väl en ytter eller något offensivt som kan avlasta de stjärnor man redan har, så känns man ju ganska klappad och klara, tycker jag.
Ja, och de hade ju god konkurrens om Ndombele, ska vi också säga. Det påstås att United ville ha honom, med bad och vänta. Det påstås att Real var lite sugen med bad, bad också. Lyon vänta, och då så, ja. Det påstås sig att Danny Levy, när Ndombele kom till England för att liksom känna lite på klubben, bara sa att du åker inte härifrån utan skrivit på. Sen låste de in honom på ett hotell i 2 dagar, och sen så skrev han på och så släppte de ut honom igen. Det gillar man.
Det är sjukt ändå.
Ja, det är en bra grej om det stämmer. Men det låter, ja. Och så ska Pochettino då just ha förklarat hur
Pochettino var inlåst också då? Eller?
Han var också inlåst. Satt och förklarade vilken roll han skulle ha. Hur viktigt det var att han fick behålla den här fria rollen som han haft tidigare.
Alltså, jag gillar den här värvningen mer och mer om det här stämmer.
Ja.
Jag vill ju att det ska vara sant.
Då konstaterar vi att det stämmer. Ja. Men det är ändå trovärdiga franska uppgifter. Så att jag tror att det finns mycket i det här. Och det är väl en slags... En ganska snygg transfergrupp. Om det är en klubb som kanske inte normalt kan konkurrera med Manchester United då, ekonomiskt i alla fall, med Real Madrid, då får du vara lite kreativ. Då får du göra den där Newcastle-grejen där du gör en förhandling och så låter klubben spelare sitta med, och så kidnappar man spelare och låser in dem och sådär. Ja, vad fan, alla medel tillåtna.
Ja, men det är väl typ som om man skulle ha en svensexa liksom bli kidnappad på morgonen, så du säger ju inte nej i det här läget. Det
var nej. Ja, får fundera över den liknelsen.
Lite.
Ja.
Inbjuder till kreativa bildlösningar i bloggen.
Det var inte riktigt så jag tänkte.
Apropå transferspel då, så är man ju väldigt sugen på att följa Wilfried Zahas fortsatta eskapader här. Crystal Palace ville behålla honom, men ska ha lovat honom förra året när han förlängde att du får gå om det kommer ett bra bud. Arsenal vet att Crystal Palace har lovat honom att han ska få gå om det kommer ett bra bud. Han värderas till 950 miljoner kronor av Palace. Arsenal går in och bjuder 472, såklart.
Helt rätt.
Helt rätt, eller hur?
Ja, men alltså, ja, jag gillar också att Crystal Palace agerar i det här läget. Att man ändå sätter en sån hutlös summa på sin spelare. Och man fattar att det finns klubbar som kommer att betala väldigt mycket pengar. Arsenal tycker jag faktiskt lägger ett bud som ändå marknadsmässigt känns ganska vettigt liksom för en Wilfried Zaha, tycker jag ändå. Men Crystal Palace vill ha galenskap, precis som de andra klubbarna som vet att de kan få galenskap när de ska sälja en engelsman till en annan engelsk klubb.
Ja, de hävdar ju att han är ändå i sin prime-ålder. Nu ska vi inte gissa ålder här på Sixman, men jag tror att han är 26. Och då är man väl ändå värd mer än 472?
Man tycker det. Han har gjort det bra i Crystal Palace. Han är ju lätt varit den som har varit bäst i det laget och hållit dem kvar. Och liksom.
Jo, kanske då.
Med tanke på vad de betalar för annat så är
jo,
han
jo, definitivt
värd mer.
Om man
mer.
Tänker på vad de betalar för annat så är han ju värd och varenda slant.
Inhemskt i Premier League liksom. Det.
Ja.
Jag palliserar det här som en skymf. Det är ganska uppenbart, för det kommer ju uppgifter omgående, liksom riktigt trovärdiga brittiska medier. Jag tror BBC till och med skrev det. Och då är det uppenbart att det är Palace som läckte. Att de tycker att det här är bara ett sätt för Arsenal att försöka sätta in en kil mellan dem. Att de ska lägga ett så lågt bud så att Zaha säger, men ni lovade mig att jag ska få gå. Ja. Och Palace med ett lågt bud, och så börjar bråket bli där och så åker prislappen ner med det.
Vi har alltså hamnat i en värld där en bud på 500 000 för en Crystal Palace-spelare anses som ett skymfbud.
Ja, men vi pratar omsättning här, allt går upp. Där kan man, apropå det, när man pratar om så här dyra spelare och att det blir alldeles för höga summor. Det var en väldigt fin ekonomisk genomgång av Arsenals uppgång och fall. Där jag tycker det är en detalj man kan ta med sig. Jag tror Patrik Syk la ut den här på Twitter.
Om ja, det var Spurs Ramble som hade gått igenom den.
Ja, jag tror den var ganska bra.
Ja, det var
men en fin detalj var det här att Arsenal en gång i tiden då, liksom, de ville inte bränna pengar, utan de såg en poäng i att ha en del pengar på banken för att liksom säga, men det här är framtida investeringar då. Samtidigt som alla andra klubbar bara la precis alla pengar de hade möjlighet att lägga på spelare. Och samtidigt som pundet då gått ner så har ju spelarvärdet gått upp som fan. Så att de har ju slösat bort sina egna pengar genom att inte investera dem i spelare.
Det där är intressant att alltså, spelare används ju mer och mer som handelsvara på det sättet att de är en investering, som att du lägger dina pengar på bitcoins till exempel och tänker att de ska
eller
öka. Eller
extremt rika människor köper konst när de är helt ointresserade av konst, eller låser in alla tavlor i bankfack.
Ja, eller whiskyflaskor eller vad det nu kan vara.
Inlåsta någonstans. Ja.
Men sen gäller det ju, det är ju som om du köper en bra champagne eller whiskyflaska till exempel, att i en viss årgång så ska du ju låta den ligga ett tag, men den måste ju förvaras på rätt sätt.
Det här har du koll på.
Ja, men det måste ju förvaras på rätt sätt.
Han går runt hemma och roterar flaskor och grejer.
Vin ska ju ligga åt ett visst håll till exempel och så vidare. Och det är ju samma sak med spelare.
Vilket håll ska vin ligga åt?
Ja, det ska du inte fråga mig. Jag vet inte vilken grad.
Mot
men ni förstår vad jag menar, vart jag vill komma med det här. Ja. Att du måste också ha möjligheten att förädla den här talangen. Så. Och där är ju till exempel en klubb som United inte har lyckats med, utan där har ju spelaren snarare blivit sämre genom åren. Där har du ju låtit korken liksom förutna och ramla ner och få korksmak på vinet istället. Medan andra klubbar, till exempel en säger att Manchester City eller Liverpool snarare har haft rätt förutsättningar och tagit hand om de här grejerna på rätt sätt för att kunna förädla och sälja vidare.
Ja, det vill väl United tänker om nu när de ska köpa ungt och brittiskt. De tänker väl att det behåller värdet lite bättre.
Jag tror det blir svårt att få tillbaka pengarna på Maguire. Om vi säger så.
Ja, det kan hålla med. Det är väl inte den typen av investering kanske.
Inte riktigt så.
Nej, jag tror inte han går till Real om några år om vi säger
den
så.
Den flaskan köps för att drickas.
Ja.
Ändå sympatiskt.
Från fan. Nej, den flaskan köps för att sprutas ut på tennisveckan i Båstad. Det är vad den gör. Ja, vi måste ju komma till Inter också, eftersom du är här, Vavlona. Det känns ju viktigt. Du har ju ändå fått ett nyförvärv nu. Valentino Lazaro tänker jag på, från Hertha Berlin.
Alltså jag skulle vilja säga att jag sett honom spela, men jag har två barn och en man, så jag hinner bara med typ Premier League, Serie A, Champions League, Europa League och sen.
Bara? Du är ändå,
det var ändå ganska mycket.
Hade jag fått så hade jag tittat på mer, men då hade jag varit en dålig mamma och hela den biten, så att.
Ja, det är ett val man får göra här.
Ja, men det jag fått höra är att det ska vara Conte som har velat ha honom väldigt starkt. Och att han ska funka som en ytter då i hans system. Att det är väldigt löpstark, han är offensivt lagd, lite sämre defensivt. Men med tanke på vilka mittbackar man har plockat in där, så bör ju defensiven funka med Godin också som är officiell.
Men det är som jag har hört folk som följer Bundesliga väldigt mycket mer än vad jag själv gör, det vill säga följer det överhuvudtaget, så är det ju så att alltså, han ska ju vara en supervärvning och jätteintressant värvning för Inter, sett till en fotboll en Conte antagligen kommer spela. Att det är en högerytter som ibland får lira högerback också, väldigt löpstark tvåvägsytter som skulle funka väldigt bra. Tidigare har jag tänkt att en spelare som Lucas Vázquez hade kunnat vara en perfekt värvning för Inter i det här läget.
Ja, det hade också varit intressant.
Ja. Ja, på en sån kant med den arbetskapaciteten. Det känns ju som att Lazaro är lite liknande typ av spelare. Kanske nästan lite snabbare också.
Det beror lite grann på vem som blir kvar på den andra kanten. Jag är för att Lazaro kommer in, för jag känner att alla som bänkar Candreva är ditt steg. Ja, det är ett steg fram. Ja, men lite så. Men sen blir Ivan Perisic kvar på andra kanten. Men Perisic jobbar ju mycket bakåt.
Det är också en jättebra spelare för absolut. Ett sånt system.
Mindre bra för omklädningsrummet tydligen. Så det är väl det, men jag gillar ju Perisic egentligen. Liksom. Det är inte...
Vi ska ju ha dramat, Serie A, det är ju det nya.
Ja, alltså, jag känner så här att Inter har ju försett hela Serie A med väldigt mycket drama under ett par år. Så att jag känner att någon annan klubb får gärna ta över.
Sen kommer Godin in på tal om inte så mycket drama utan snarare...
Och det är en jätte, alltså, det är en toppvärvning för mig personligen, för att det är en spelare som jag verkligen avgudar. Ja. Och det känns ju som en vettig värvning, för att du behöver en ledare just allt i det omklädningsrummet som är lite High Chaparral, vad det verkar. Och så, ja, med Skriniar och De Vrij så känns det rätt bra. Miranda gick ut och sa att han gärna blir kvar också. Så mittbacksuppsättningen är ju bra. Nu behöver man bara fixa ett mittfält. Och då har ju Sensi kommit in då från Sassuolo. Men där... konkurrerar lite med Brozovic om man tittar på position, så jag vet inte hur Conte har tänkt.
Pratas väl om Barella också, va?
Barella, och sen ryktas det även då, men alla bra spelare, absolut, men jag ser ju ingen som lyfter det här laget. Det är ju ingen
Cardi,
av de här...
Cardi.
Mauro på Mauro. Mittfältet.
Ja, absolut.
men jag bara känner så att det saknas ju någon på mitten som ett kan göra mål. Alltså det finns ingen som kan skjuta en frispark. Alltså när det är frisparkar då går man på toa, det är sen gammalt. Ja, men det finns ingen som har en fot. Så att en sån spelare vore ju väldigt trevlig. Bara någon som kan göra lite mål och bidra med det. Det är ju sen Rafinha var där i 6 månader och fick lira som man inte har sett något tekniskt på mittfältet.
Det känns ju som en riktigt bra mittfältare in där, om man skulle få det. Och sen kombinerat med någon spelare man har, det kan bli riktigt bra ändå. Alltså, det här laget känns...
bygger upp förväntningar som aldrig kommer att
svara sig. Man kan slippa hamna 30 poäng efter och istället hamna typ 15. I bästa fall. Alltså. Ja, men jag är ganska neggo just nu, för jag bara känner så här, Mauro Icardi är fortfarande kvar. Och det är försäsongen börjar den 8 juli. Det är ju slutat med att Conte lackar och typ lämnar. Bara för att de inte har ordnat de spelare han vill ha. Och sen är man där i kaoset, man får ringa Luciano Spalletti och liksom bara, förlåt.
Gillar vad jag hör.
Godin skulle inte låta det hända. Jag
nej, men det är det man får hoppas på.
Liksom. Till
jag är ju redan så här, jag försöker hindra mig själv från att bara in och beställa tröjan direkt. För jag är rädd att liksom jinxa det. För jag beställde Shaqiris tröja och det gick åt helvete. Så sen dess kör jag bara utan namn. Men jag vill ju ha Godin.
Ja, och nu är han ju officiellt liksom klar. Men du vågar inte vara helt säker ändå.
Han är klar, men jag är rädd så här att om jag beställer tröjan, och nu är det så här, det är ju fan-grejen. Man tror ju att man själv är mycket viktigare än vad man är. Men det är ju klart att det inte påverkar. Men du vet, jag känner så här, köper jag den tröjan och så failar han. Nej, det kommer jag få ont alltså.
Du köper tröjan, han signar med Wanda som ny agent en vecka senare. Sen så sen rullar vi på.
Så kör vi bara.
Exakt. Ja, Spinazzola och Pellegrini. Mailar du mig om innan och känner att här finns det någonting. Spinazzola från Juve till Roma, Pellegrini motsatt väg. Pellegrini och Raiola som agent, bara där kände jag, nu ska det in i podden.
Ja, men lite så känner jag det, att det kan ju vara den här öppningen då för att jobba in Pogba till Juventus liksom, att man brukar ju se till att Maxwell följde med Zlatan lite överallt, eller att han ibland fick gå lite innan och sen kom den, att känns inte det här som en sån möjlig.
De gör det här för Raiola, så gör Raiola Pogba för dem.
Ja, men lite så. Och sen så fick Roma och Juventus fixa varsin plus Valenza. Och så går man lite med plus. Och så blir alla glada. Och så öppnar man för att även Higuain ska kunna gå dit på ett lån. Att man liksom jobbar in den.
Och ska bli hög värdering på Spinazzola ändå. Ja, men alltså, det kändes, jag vet inte, när jag ska skriva om det här till Silly-bloggen. Så skrev jag, ja, det är på gång. När de gjorde läkarundersökningar utan presenterat någonting, båda lagen. Det gör man väl ibland i Italien, som jag förstått det innan. Det blir officiellt. Att då var det så att ja, men okej, då får Juventus får, vad heter det, Pellegrini, och Roma får Spinazzola plus pengar, skrev jag först, och sen bara nej, det var tvärtom.
Yep.
Att det är Spinazzola för Pellegrini plus pengar.
Pellegrini värderas väl till 15, och så fick de 10 miljoner i cash också.
Ja, nej, men jag tänkte liksom en ung U21 landslagsback mot en 27 år eller vad, när Spinazzola, det känns som att
känns som att man gör varann lite tjänster. Ja. Just, ja, men överlag just den här lite att man slänger på ett par extra bara för att det ska bli ett bättre plus, och så har man böckerna på plats för att kunna dra in större värvningar. Och rent krasst är det väl ingen klubb som egentligen konkurrerar med Juventus på hemmaplan nu. Så att
Higuain på väg och titta på lägenheter i Rom kanske.
Kanske.
Och Icardi i Turin eller?
Nej, hoppas inte det. Den blir lite jobbig. Alltså, det känns som att han måste ju bort. För att det känns som att man har bränt sina broar där. Men
Om han inte bränt sina broar, då går det inte att bränna.
Nej,
broar
men
där.
Lite så är det ju så. Alltså, jag menar, de har ju bränt ner hela Milano kring sig, liksom, han och frugan. Så att den känns ju svår. Hur kommer det in i ett sånt omklädningsrum? Mm. Den känns tuff och Conte sägs ju inte vilja se honom alls. Vilket också är...
Det är en dålig förhandlingssits också när man ska förhandla upp en prislapp där, kan man säga.
Ja, men den är lite tuff liksom, så jag bara hej, han har en klausul på 110 miljoner euro. Ja. Folk bara, han har fått 30.
Okej, vi tar det.
Så, men lite så.
Ja, jag är extremt taggad på Icardi också. Jag hoppas han blir kvar såklart, det hade varit roligt. Måste jag ändå säga.
Det är ju en väldigt bra forward.
Ja, det är ju det.
Frågan är ju vad Conte vill göra där. Mm.
Ja, på frågor tänker jag att vi ska gå ändå. Jax Manse, den här går till dig Makoto rakt upp och ner. Varför sitter ni och myser och pratar fint och gott om Real Madrid som spenderar 4 miljarder samtidigt som ni spör galla över City, United, Arsenal och så vidare så fort de värvar någon för över en miljon? Varsågod Makoto.
Ja. Vi kan väl säga så här, om vi ska titta på Real Madrid så såklart de har betalat överpriser för de spelare de har köpt också. Och det är ju egentligen ingen skillnad på så sätt. Så det tycker jag att det känns väl fel om vi har suttit och spytt galla över engelska klubbarna.
Vet
inte
om vi gjort det här riktigt.
Jag vet inte riktigt om vi har gjort det heller.
Men Citys finansieringsmodell är väl det vi spytt. Och kanske, nu har vi ju konstaterat att Harry Maguire är prisvärd också.
Ja, jag har kanske
blivit lite mysigt där.
Eller hur, ja.
Ja, men jag sitter och tokhyllat liksom bara, åh, City är fina som lägger så mycket pengar på att spela och så vidare. I Real Madrids fall så är det ju också resultatet av att inte ha spenderat så här mycket på väldigt lång tid. Och nu bara säger man pang, nu ska vi bygga om alltihopa. Vi tar de spelare vi vill ha, kosta vad det kostar vill, punkt. Och där har man ju egentligen, om de här var engelsmän och skulle gå till engelska klubbar, de här spelarna, så hade ju Eder Militao gått för miljarden. Luka Jovic hade väl också gjort det. Fällan Mendy behöver inte ens prata om vilket överpris man har betalat för honom, som redan är ett överpris som det är. Så att, ja, men det är ju den värld vi lever i, eller vad ska man säga. Vi sitter ju och pratar om hutlösa summor som byter ägare liksom varje sommar på ett sätt. Så att det är väl, om man ska vara cynisk, så det är ju tragiskt alltihopa.
Ja,
och sen, alltså på ett sätt.
Så känner jag också, man satt ju och kritiserade Real och Barca för att de liksom skapa en ojämn liga med sin pengafördelning. Det gjorde vi ju åratal innan det helt plötsligt, och då hyllade man Premier League för den här liksom rättvisa tv-pengsfördelningen som gjorde liksom fred och konkurrensen. Men sen kom det in lite nationer som begår lite krigsbrott och sådär. Det är klart att fokus flyttas, kan man ju säga.
Ja, men så blir det ju, och Real Madrid och Barcelona, det finns ju en stor skillnad där också, att de här klubbarna, ja såklart de har fördelaktiga lån från spanska banker inom åren, såklart de har haft
och sånt.
Ja, och för fördelaktiga tv-avtal. Men samtidigt är det här medlemsägda föreningar, och det låter ju helt bizarrt att säga det, men båda är ju ideella föreningar på pappret. Det låter ju helt bizarrt, men det är ju så.
Ja.
De har inga ägare, de har inga, för exempel från liksom vissa nationer som kommer in och köper upp klubben och pumpar in massa pengar i dem. Det finns inte det, utan det här, man har ju byggt det här både i Madrid och Barcelona långsiktigt. Sen har man ju såklart haft viss hjälp på traven, men... Det finns en annan sort liksom grund i det. Det är samma sak med liksom Bayern München eller med Juventus eller med Liverpool också. Liksom. Nu har jag ju känt om utländska ägare med. Men...
Juventus har någon jävla bilfabrikant i ryggen. Här, liksom.
Jo, men den är inhemsk.
Ja, den är lokal.
Italiensk arbetskraft som har byggt upp det på något sätt.
Men det ser utsläpp.
Alla är lika stora kolsupare, väl summa summarum, egentligen.
Ja. Filip M, vad hände med James? Och så svarar han på det i sin egen fråga med hur bra kan Napoli bli? James Rodriguez, ja, men det verkar ju,
ja, man trodde ju det.
Ja, det, men det, idag så kom det igen.
Har det kommit nytt?
Ja, det verkar faktiskt vara på gång. Att
det verkar ju väldigt nära.
Ja. Det verkar väl till och med bli en försäljning, va?
Ja, Real vägrar låna ut vad det påstås.
För att, vad jag läste, så verkar ju Real Madrid snarare ha tänkt annorlunda nu med Ceballos. Och funderar på att bara låna ut honom. Aha. Istället för att sälja. Och då är det Milan bland annat som det pratas om och har gjort tidigare. Och även Tottenham har dykt upp i den diskussionen faktiskt. Sen kan det ju vara en köpoption i det här lånet naturligtvis också.
Och för det är att, det italienarna pratar om i alla fall. Om att det är en köpoption på Ceballos och Milan. Men att återköp då till Real skulle vara typ bara en 5-6 mil över.
Ja, och det låter ju som en jättebra deal av Real Madrid att göra i det här läget. Det, man blir ju alltid fundersam när det kommer en tränare som har fria tyglar. Så har ju en tränare vissa spelare man inte gillar och vissa spelare man tycker om. I Zidans fall så är ju Marcos Llorente och Dani Ceballos två spelare som han inte tror på. Samtidigt är det två spelare som är oerhört hög framtidspotential på. Mm. Marcos Llorente-försäljningen tror jag att Real Madrid kommer att sitta och gråta över om några år, sett till hur fruktansvärt bra den spelaren kan bli och redan är. Atletico gör ett superfynd där. Och Ceballos, som man har sålt honom också, som har ju på något sätt kastat den här liksom inhemska stommen som han har byggt upp. Det blir liksom en konstig signal att låta en tränare styra så pass mycket. Vart går liksom gränsen för hur mycket en tränargärning får påverka liksom klubben på lång sikt? Och ur det perspektivet så är det väl vettigt att Ceballos har den där utköpsklausulen. Men nu var vi inne på James.
Ja, han är ju Real här igen liksom. Nu håller vi oss till Napoli.
Ja, jag tror att det kan bli bra. Carlo Ancelotti var ju den som, alltså han gillar ju James Rodriguez uppenbarligen. Mm. Enda dåliga där är att varje gång han drar in James så blir han ju kickad ett halvår efter. Så.
Han inte lär sig det.
Alltså, man känner ju så här, någonstans ser du mönstret här, Caletto. Men jag tror att det kan bli en superintressant värvning. För James är ju klass och Serie A är väl inte en dunderbra liga så om man kollar på mot de sämre lagen. Och så jag tror absolut att han kan göra stort avtryck och kan lyfta det laget och bli den här intressanta navet på mitten nu när Hamsik också är borta. Så då har du ju Fabian Ruiz, du har James Rodriguez, det är
fantastiskt mittfält. Och ja, han är ju en speltyp som Napoli inte riktigt har och inte haft.
Nej, men det är ju det. Äntligen alltså, en riktig tia. Liksom.
Ja,
det
här
är
en ju som kan ligga där och fördela och liksom har den otroliga spetskompetensen som James har. Det är ju en supervärvning på alla sätt och vis.
Ja, det känns som att han kan passa in också i staden här, det här varma. Liksom, att det, den här hypen som kan bli kring det. Det kan ju också slå åt fel håll om det inte skulle gå bra. Men det kan ju, jag tror att det kan bli... Alltså,
han är från Colombia, han kan nog hantera press.
Ja, men lite så känns det som att det här fixar han.
Mm. Det är en jättebra värvning. Ja.
Han trivs i den typen av miljöer kanske, om vi ska vara fördomsfulla. Vidare, Johan Lindström frågar om Pontus Janssons bråk med Bielsa, sanning eller dynga, vart går han om han lämnar? Och nu har jag gjort min hemläxa här och försökt ta reda på det här, bara för det. Och inte kunnat få bekräftat om man har bråkat med Bielsa eller inte. Det påstås att han är portad från träningsanläggningen Pontus Jansson till 12 juli, dagen innan de ska åka till Australien på träningsläger efter ett påstått bråk med
Bielsa. Ska Leeds också till Australien?
Alla ska till Australien. Nä. Alla vill hälsa på Ola Toivonen och grilla på hans veranda. Men i alla fall, det jag har hört om Pontus Jansson är att han har en förlängd semester. Det har jag fått bekräftat. Det ska också bero på att han hade ett sent landslagsuppdrag. Så det finns ju en viss logik i det.
Och MFF samtidigt spelar i Europa. Han ska väl på.
Ja, men sen vill Leeds kan i alla fall tänka sig att sälja honom. Han är en av de spelare de känner att de kan få betalt för. Och de är i en trång FFP-situation som gör att de måste sälja spelare. Och det såg vi ju på Jack Clark som gick till Tottenham häromdagen och lånades tillbaka ett år. Han kostar väl bara 110 miljoner kronor och sånt där. Och liksom en 18-årig, ändå stor talang, anfallare. Kändes väldigt konstigt, väldigt lågt och väldigt märklig affär att sälja honom och sen låna tillbaka honom. Att man inte tror på mer utveckling, men det ska då bero på att de är desperata, de måste ha in pengar och han var en av dem de kunde sälja. Mittfältet som heter Phillips som också kan gå, Calvin Phillips, och sen så är det då Pontus Jansson de känner att de kan få betalt för. Men intresset för Jansson, det är påstås ju Sheffield United och Fulham, men vad jag hör så är det inte jättehett ändå, det är inte jättenära någonting med Pontus Jansson just nu. Så han har hamnat lite på gärdsgården kan man säga.
Han skulle låtit Villa göra det där målet.
Ja, exakt.
Alltså, det är full. Men, alltså, Bielsa är väl inte typen som tar lätt på att du får en instruktion och han är den enda på plan som fullkomligt skiter i den instruktionen och ska liksom tvåfotstackla de här som liksom får ett mål. Lite vackert på ett sätt där Bonny gör där, men
fast man gillar ju det med Bielsa också, just att han är kompromisslös och
exakt
galen. Liksom. Det är ju det man...
Och du vill ju med om Pontus Jansson också, att han inte är den här slipade professionella spelaren som gör precis som han vill, utan han,
jag tror
han spelar
ändå
ju mer med hjärtat än med
på, på ett sätt, även om det är motsägelsefullt, så kan väl Bielsa kanske också gilla det på ett sätt. Jag tror ändå han kan gilla en spelare som liksom visar lite hjärta och har lite liksom personlighet och inte bara en robot. Men det, jag vet inte, det kan ju slå åt olika håll.
Ja, vi får se. Inte helt lätt situation i alla fall för Jansson. Vi får följa det med intresse. Man kan väl fråga honom där på Malmös läktare sen om inte annat vad fan det är som pågår. Vi har ju lite norska lyssnare också som vi värnar.
Vi norska lyssnare?
Ja, herregud. Vi är otroligt internationella. Erik Bräcke har bara tre ord och ett utropstecken. Snack Martin Ödegård. Och då får vi väl göra det. Martin Ødegaard som väl av allt att döma faktiskt fortfarande på väg till Real Sociedad på
ja,
något slags lån.
Det verkar ju vara ett lån till Real Sociedad från det sista jag läst i alla fall. Nu har jag faktiskt inte jag läst Marca på någon dag så det kan hända något nytt.
Ingen nytt idag.
Ingen nytt idag. Alltså ja, just det, du jobbar nu. Så att nu
ja, jag läser alltid. Jag gör mitt jobb här innan jag går in i Sillepodden. Sen vad ni gör, det får stå för er, men jag gör det i alla fall.
I alla fall, Ødegaard till Real Sociedad verkar ju vara grejen då, i och med att Martin Ødegaard då ska ha imponerats av liksom Real Sociedads projekt.
Och Alexander Isak tror jag skulle säga. Men,
ja. Ja, det är också,
det är också, det måste ju. Ja,
men alltså att det känns som att han vill dit, han vill spela La Liga nu. Real Madrid ska ju ha velat snarare skicka honom till Bayer Leverkusen först dit. Man bland annat skickade Dani Carvajal en gång i tiden med väldigt stor framgång. Men har då efter att prata med Ødegaard och så vidare accepterat att du får gå till La Real istället. Vilket jag tror är väldigt bra. Pratar väl om ett 2-årslån till och med. Ja. För mig också. Och att han då samtidigt signar nytt kontrakt med Real Madrid till 2023.
Så det är låter lite så här fotbollmanager-värvningar det här också som pågår i La Real nu då. Att man tar de här liksom största talangerna och sen de största, men de stora talangerna som man kan få.
Jo, det är ju ganska intressant hur de har betett sig på marknaden här nu. Att man ändå har hittat, tar mycket liksom talanger från andra klubbar som man vet att ja, de här kommer inte vi få behålla för alltid. Och låter dem spela liksom, man anser väl att det här är spelare som är tillräckligt bra för att faktiskt förstärka laget här och nu. Det tror jag både Isak och Ødegaard där. Ødegaard var ju en, alltså den här säsongen i Vitesse, nu har man inte sett mycket av Vitesse heller, ska återigen tilläggas. Men man har ju sett sina YouTube-reels och hört analyserna från sådana som följer den där ligan lite mer än man själv gör.
Man har sett bilderna när han står med månadens spelare.
Lite sånt, ja, han är med i liksom årets elva i ligan och man ser ju att han har fått en bra utveckling där. Han har fått en väldigt bra utveckling och det är dags för honom att ta nästa steg. Real Sociedad känns som ett logiskt steg där han liksom får försöka slå sig in här nu. Och det här är ju lite att han är ju på ett sätt ett testobjekt. Han är ju ett liksom pilotavsnitt för hur man ska hantera såna här talanger och hur man ska förädla dem på bästa sätt. Att skicka dem på lite olika lån, lite football manager-stil. Där andra...
Finns några brittiska klubbar som kan det här också?
Jo, men, ja, men lite i olika länder kan det ju vara också. Ja, här. Ja. Och med även liksom väldigt upphausade talanger. Att man låter dem utvecklas på annan ort tills de är tillräckligt bra. Antingen så är de tillräckligt bra för att gå in i ett Real Madrid då till exempel i det här läget. Eller så är de inte riktigt tillräckligt bra och man får en ganska bra summa när man säljer dem.
Man får minst tillbaka pengarna, så brukar det ju vara nu för tiden i alla fall.
Ja.
Men ja, men det stör mig lite det här också just... men vad händer med liksom träningsutveckling, att man inte kan göra mer nu är, det här har jag inte tänkt igenom innan, men det är en tanke som står med nu just det här att det känns som alltså, de har så hyllade akademier, men Martin Ødegaard har ju knappt satt sin fot i Real Madrids akademi. Han har ju liksom inte utvecklats en sekund av Real Madrid.
Det är ju det jag menar med att det här är testobjekt.
Ja, det är väl så då det.
På ett sätt att ja. Man, men nu har ju en, han har ändå spelat några säsonger i Castillan utan att imponera avsevärt, ska väl tilläggas också. Mm. Castillan har väl i och för sig haft sina egna problem där i det här laget. Men
jag inte ser om Markkanen kan övertyga då.
Men om man ska gå tillbaka till den här, vad heter det, vinliknelsen, så finns det att man kan lämna bort sina viner och låta någon annan förvara
dem.
Betala dem för att vara på en vinkällare någonstans. Exakt. Finns det några sådana har jag för mig. Så att det är väl lite så.
Ja, lite så. Och så smuttar de lite på vinet och så är det slut om du har otur. Det är en annan historia.
Ja. Om det är en dålig vinkällare.
Ja, jag känner att vi kan inte toppa den här vinkällarliknelsen, så jag känner att vi avslutar där och tackar för idag helt enkelt. Vi är tillbaks senast nästa vecka igen på återhörande då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.